och i Timo 21 oktober 2018.
Jag måste märka mina inspelningar, annars så blir det kaos när man ska arkivera dem.
Susanne Skog arbetar med ljudkonst och vågorna du hör i bakgrunden. Det är tidvattnet som sveper in över den lilla ön Ogijima som Susanne besökte under en resa till Japan. Jag träffar Susanne för att höra mer om hennes arbete som ljudkonstnär, om hennes resa till Japan och om vad det innebär att vara en öronmänniska. Och vi lyssnar på inspelningar från resan.
Det här är när tidvattnet kommer tillbaka.
Ja, det är det. Vi hade inte tagit reda på tillräckligt mycket om det innan vi gav oss ut, kan jag säga. Så vi fick bråttom. Det var vi och så spår av ett stort vildsvin som fanns på stranden.
Det är nästan lite hotfullt.
Ja, kommer väldigt nära. Det gjorde det.
Ja, vi försökte gå runt ön. Vi visste att det inte fanns någon väg runt ön, men vi tänkte, vad fan, man borde kunna gå på stranden. Då hade vi inte frågat någon om tidvattnet. Och vi hade inte heller riktigt, det var idiotiskt. Jag menar, om ingen går runt ön och det finns ingen väg runt ön, då går det nog inte att gå runt ön. Men vi tänkte i alla fall att vi skulle göra det. Vi klarade oss helt skillnader, det gjorde vi. Och det var tur att vi vände, för sen kom vattnet. Det här havet heter Setouchi och det är Seto Inland Sea.
Jag träffar Susanne på Elektronmusikstudion i Stockholm. En plats där människor som arbetar med ljudkonst eller elektroakustisk musik kan arbeta.
Vi sitter just nu i den största av, det är väl 7 studios. Det här är ett rum som är, det är väl 8-kantigt. Ganska högt i tak. Det finns väldigt många högtalare här runt om. Så att högtalarna skapar som en slags dom eller en kupol av ljud, om det är så att man vill arbeta med ljud på det sättet. Och vi sitter mitt i här, är ett bord, 2 datorskärmar och tangentbord. Och det är alltså här man sitter när man gör kompositioner.
Vad finns det för plattformar för ljudkonst? Var brukar du ha verk?
Jag jobbar ju både med kompositioner som är för konsertsituationer, när man sitter som i en konsert lokal och lyssnar från början till slut. Och med installationer som är mer som en, man kan höra på museer och gallerier, som ofta är kanske i samklang med kanske skulpturer eller andra typer av andra kollegor som jobbar med andra uttryck.
Du har varit nu i Japan under hösten.
Precis, under oktober så var jag i Japan och både hade utställningar och seminarier och också gjorde en konstnärlig researchresa till en liten intressant ö. En liten ö som heter Ogijima. Den ligger i ett innanhav med massor av öar, en riktig skärgård, ett underskönt ställe, verkligen så vackert så att ja, det är svårt att beskriva, nästan toppiga små öar som ligger i det här havet. Och där finns en av de mindre öarna heter Ogijima. Och dit åkte jag och 2 konstnärskollegor och spenderade en vecka ungefär. Det här är ju en ö som består av kanske 300 hus, varav 140 ungefär bebodda. Det är en gammal by med glesbygdsproblem. Hus står och förfaller och en väldigt åldrande befolkning. Många äldre som kanske har bott där i hela sitt liv. Jag har märkt att många, speciellt av kvinnorna, var nästan alldeles dubbelvikta förmodligen. Jag menar, de var väl kanske unga under den här då väldigt fattiga omgivningen under kriget. Så jag vet, min spekulation är att det kan vara någon bristsjukdom eller någonting sånt. För de var verkligen, verkligen böjda. Men hade bott där då i hela sitt liv och hade någon liten massagesalong eller någon liten sådär. Men det bor bara 143 personer på den här ön. Och den är, hur ska man säga, det är en sån här labyrintisk ö som klättrar på en bergssida. Ön är väldigt liten, man går runt den på 2 timmar. Jag spelade ju förstås in, jag menar material med de här människorna och pratar. Och en orkester som spelade en sorts lergökar som heter Ocarina. Som hade konsert varje söndag där. Jättefint. Och sen så förstås mycket djungelljud, mycket ljud ifrån, ja, ifrån skogen. Havet. Det fanns också en grupp män som höll på med nattfiske. Hon stod där nere i hamnen om nätterna och var fantastiskt skickliga på att skicka ut sina kastspön som hade någon typ av lysande bete som flög ut över havet långt ut. Och sen vevade in och fick några någon sorts fiskar som jag aldrig har sett, någon slags lång, smal, platt fisk som det var säsong för, men som jag aldrig har sett, som inte finns på våra breddgrader.
Det måste ha varit vackert att se den lysande fiskespöna i mörkret.
Oh ja. Alltså otroligt vackert. Och hela, på den här lilla ön så var man ju också omgiven av de andra öarna. Och ofta, jag menar, idis och solnedgångar. Det fanns flera tempel där, Shinto-tempel. Med långa trappor upp genom portar. Tills man kommer upp till templet där det också finns en stor klocka. Så man kan slå på ett Shinto-tempel då. Och den där speciellt en trappa var ju placerad så den klättrade ut för hela... hela ö, liksom nästan genom byn och ut över havet, så att man hade en speciell vinkel för solen mellan två öar. Och det där var ju naturligtvis, vad ska man göra med det? Man försöker fotografera med det, det blir ingenting jämfört med att se det. Här kan man göra lite grann hur det lät vid templet. Ett Shinto-tempel uppe på branten. Där man kunde sitta och se solnedgången och så. Som uppenbarligen var en samlingspunkt. För när vi satt där en kväll så kom plötsligt öns alla barn. Alla 10. Nyfikna. Först kollade de och sen så kom de lite närmare. Och sen så kom de och satt sig runt oss allihopa. Så vi satt där och på något sätt försökte kommunicera. Det var jättefint. Då ska vi se här. Så här kan det låta där då. Här är kråkorna. Och stora kråkor som låter annorlunda än våra kråkor faktiskt. Så här sitter jag då vid det här gamla stentemplet uppe på bergssidan. Det där var färjan, den sista färjan gick.
Det du hör i bakgrunden är alltså rena research-ljudinspelningar från ön Ogijima. Men Susanne ställde också ut ljudkonst i Japan. Bland annat ljudinstallationen Stormbells, ett verk där hon använt sig av en hydrofon, en undervattensmikrofon vid inspelningen och en speciell sorts högtalarteknik.
Det här är ju då från en av de installationerna som jag gjorde i Tokyo. Den här varianten visades på svenska ambassaden, men också på ett litet galleri. Jag har sedan barnsben varit intresserad av, jag menar, vatten, undervattens världen, vattenytan som en sorts hinna mellan två världar som är väsensskilda och samtidigt. Det är liksom väldigt olika livsbetingelser, bara på varsin sida av den här tunna gränsen. Så att det finns ju många sätt att reflektera över det här. Ett sätt var som jag har arbetat med på sistone är också att använda mig rent fysiskt av själva vattenytan. Som ett ljudmembran. Så att här har jag arbetat med en vattenskål. Och under den finns en högtalare som den sänder ut ljud men väldigt lågt. Däremot om man fäster den mot någonting, mot en bordsyta eller så blir bordsytan själva högtalaren. Det jag har velat göra är att arbeta med vatten, så jag har fyllt de här skålarna med vatten. Och då är det så att vibrationerna går genom vattnet och då blir det vattenytan som blir den yta som blir högtalare, kan man säga. Där jag kommer ifrån, från Västergötland, där har jag alla mina somrar. Jag har tillbringat tid vid en sjö, en alldeles rund sjö. Som är omgiven av en skog där en gång fanns ett gods. Och där fanns det en farbror som jobbade som statare, kan man nästan säga. Han bodde i skogarna och gjorde enklare jobb. Han bodde där hela sitt liv. Han kunde de här skogarna och levde där. Mer eller mindre i en liten koja. Så. När min styvfar dog så hittade jag ett kassettband där han hade intervjuat den här gamle mannen. På det här bandet berättar den här gamle mannen då hur han en gång... stormvintern 64-65 som man säger, var ute och högg ved vid en liten tjärn långt ut i skogen. Och då säger han att han hörde kyrkklockorna från kyrkan komma upp genom sjön. Kyrkan ligger då kanske 5 mil därifrån. Så han menade att ljudet kom under jord och kom upp ur sjön. När han var ensam då och högg ved. Och det där har jag, den där bilden har på något sätt bitit sig fast. Så att jag ville arbeta med kyrkklockor och klockor. Jag har i många år spelat in klockor runt om i hela världen. Och nu gjorde jag faktiskt så här att jag tog små högtalare och kastade ut dem i havet. Och sen med inspelningar från klockor från olika håll i Europa och Japan. Och även en enormt stor klocka som finns i Hiroshima. Som är fredsklockan, den centrala fredsklockan som finns i Hiroshima. Och sen gick jag runt med min hydrofon på havsbotten. Och detta lät jag sen komma upp ur en vattenskål. Nu ska vi se här.
Vad är det för ljud här runt i vattnet?
Det är ljud från havsbotten. Steg på havsbotten och... Sen så är det så också att det låter väldigt mycket under vattenytan om man är på lite grundare vatten. Man hör fiskar hela tiden till exempel. Fiskar låter mycket. Även små stim låter väldigt mycket. Fiskar kommunicerar med ljud sinsemellan. Man hör det, man hör också tång. Man hör bubblor som kommer upp ur genom sanden.
Det är häftigt för man hör ju som två världar på en gång. Man hör den här undervattensvärlden och så läcker över ytanvärlden in genom kyrklockorna.
En fisk. Det här surrandet.
Tror du att du skärper öronen när du reser? Känns det som du lyssnar mer när du är ute på resa än när du är hemma?
Ja, men så är det ju faktiskt. Så är det ju. Man får ju alla sinnen ändå skärpta. Det är ju ett av de här riktigt stora kvaliteterna med att jag har ju haft turen att kunna resa ganska mycket under det senaste decenniet. Innan reste jag inte alls så mycket. Och ja, det skärper sinnena. Det är klart att det är så. Eftersom jag är en öronmänniska så är det ju så att man får lite spetsade öron och hör skillnader, välbekanta företeelser som låter på ett annat sätt i den nya miljön. Det kan vara sopbilar till exempel. Eller så, det behöver inte vara så poetiskt eller dramatiskt. Det kan vara små, små förskjutningar i rytmerna, hur övergångsställena låter till exempel. Ja, rytmer är ganska stor skillnad på olika platser. Fläktsystem kanske, eller ja... I kassapparater kanske, eller som är inbyggda i våran tillvaro som en sorts rytm som man kanske inte uppmärksammar i sitt vardagsliv. Förstås, så skulle man bli galen, men om man nu arbetar med de här sakerna så är det där ganska fascinerande att märka de där små förskjutningarna. Jag ska säga att jag har spelat in mycket på tunnelbanor och tåg. Det är också en sån favoritmiljö. Men en av de allra finaste tunnelbaneljuden finns ju i Stockholm. Det är ett särskilt gnissel. Om man åker tunnelbana i Stockholm och så åker man till exempel över Skanstullsbron, det händer på andra ställen, så är det något gupp någonstans där vagnarna ofta gnisslar till. Ett särskilt gnissel som är så fint.
Har du alltid varit här ljud- eller öronmänniska?
Jag måste tänka. Jag kommer ju från radion när det gäller ljudvärlden och ljudkonsten så kommer min... Jag kommer ifrån... från radion. Tidigare höll jag på med teater och text och så, men det var via radion som jag, och dokumentärer och radioteater som jag började till sist hamnade i ljudkonstvärlden. Och det är klart att när jag väl hittade radion så kände jag direkt att nu här knöt säcken ihop. Nu kommer jag hem här. Och det var ju väl det som radikaliserades. Det blev mer och mer ljud och mindre ord. Och till slut så blev det då ljudkonst helt enkelt.
Så vad passar bättre än att avsluta mötet med ljudkonstnären Susanne Skog än med just ljud? Det här är en inspelning från en nattlig vandring på den lilla ön Ogijima i Japan.
Här går du runt i skogen på?
Ja, väldigt avlägset. Det är mycket djungelliknande. Jag känner mig rätt liten faktiskt. Jag vet att det är nära till byn, men inte så nära. Och också blir det uppenbart för en allt man inte vet. Att man liksom glömde fråga. Är det någonting jag bör veta nu där jag står som jag inte vet?
Och reporter var Sari Eliasson.